Har vi ljud där nu, tror jag. Nu, det var det. Så bra. Vad gjorde du så, vet du? Jätteroligt att ni är här ifrån Kingdom. Det får inte vara sista gången. Jätteroligt, härligt, härligt. Det är ju Fouad som är initiativtagare till detta. Men det vet jag inte i och för sig, men jag tror det. Jätteroligt att se er här och få möta trosyskon från alla möjliga hörn av världen. Visst är det härligt? Ja? Vi har ju från Afrika, vet jag i alla fall. Vilka länder vet jag inte. Och så är det från Colombia. Och så är det från Iran och Marocko och Afghanistan och Sverige. Visst är det härligt? Och de som inte har fått uppehållstillstånd nu, ska vi inte bara börja och be för dem att det ska, ja, men, som har blivit härligt frälsta här, och att de ska få stanna i Sverige. Vilken tillgång för vårt land. Så Fader i himmelen, vi lyfter upp dem här som i vår bekantskapskrets, som har blivit frälsta här i Sverige och som söker uppehållstillstånd. Att du ska öppna ögonen för myndigheterna så de ser och förstår vad som är bäst för dem som söker asyl och vad som är bäst för vårt land. Amen. Vi var på semester, Britt och jag. Nu är vi under oktober. Du har varit frälst i 45 år, sa du. Jag har varit frälst i 52 år. Ja. Ja. Och jag är inte färdig än. Och jag har lärt mig mycket under semestern. Semester är jättebra. För då får vi tid att söka Herren och be och läsa och prata tillsammans. Och det, vi hade fått ett bibelord utav en innan vi åkte. Från Jeremia 33:3. Ropa till mig så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Och det bibelordet, det läste vi varje dag under vår semester. Och vi ropar, Herre, vad ska jag ändra i mitt liv för att det ska bli väckelse här i våra bygder? Herre, är det någonting som... Så, tala, Herre, tala. Och han talade. Det första han sa, det var: jag älskar dig. Och det gäller dig också. För det säger han. Gud älskar alla människor. Men alltså, han älskar varje människa personligen. Så att Gud säger sig: jag älskar dig. Och vi som är kristna, jag kan ju förstå att Gud älskar och andra. Men vi har på något sätt svårt att ta till det för oss själva. Alltså, när Gud säger till mig: du är min ögonsten. Det betyder väldigt mycket för mig på semestern här. Att Gud liksom sa till mig gång på gång. Och det säger han till dig också. Han vill säga gång på gång: jag älskar dig. Jag älskar dig. Det var mer han sa. Du vet att bli frälst och döpt och andedöpt, det är viktigt. Att leva ett gudfruktigt liv, ja, men det är viktigt. Och att be, det är ju väldigt viktigt. Georg Gustafsson som var en känd pingstpredikant här i Sverige när pingstväckelsen hade sitt genombrott här. Han gick till skräddaren och skulle köpa nya byxor. Och då sa skräddaren, vad jobbar du med? Ja, varför undrar du det? Ja, dina byxor är utslitna på knäna. Jo, det var för att han låg på knä och bar så mycket. Så hans byxor var utslitna på knäna. Så bön är väldigt viktigt. Men det Herren sa till mig, det allra viktigaste, det är att vi predikar evangeliet, botar sjuka och driver ut onda andar. Men vi måste ut med, det är vår kallelse, vårt uppdrag. Det är anledningen till att du är kvar här på jorden. Det är för att andra människor ska få reda på det. Så alltså, vår viktigaste uppgift här, allra viktigaste uppgift, det är att predika evangeliet och bota sjuka. Jag brottades faktiskt en hel del under semestern när Gud sa till mig, du ska börja där du kommer hem och starta helande undervisning. Ta en dag i veckan med helande undervisning. Och ämnet ska vara, Gud vill att du ska vara frisk. Du vet, det är inte acceptabelt i alla kristna sammanhang. Man har bortförklaringar när det gäller sjukdomar. Vi var på Friends Arena nu i sista helgen i oktober. Det var väl 30-35 000. Och så sitter en man bakom oss där, mitt under mötet. Så böjer han sig fram och så tar han på axeln och så säger han, det Gud har talat till dig om, det ska du göra. Och så har ett bibelord till dig och din fru. Och så var det, eller två bibelord. Och så var det bland annat att genom hans sår har ni blivit botade. Och så fick jag liksom en bekräftelse på det här kör jag igång nu med. Så att det talade Herren till mig. Men det är inte det jag ska predika om idag. Utan jag återkommer till de här sakerna längre fram. Men det är ju så här, för att vi ska på rätt sätt kunna gå ut och predika och bota sjuka och driva ut onda andar, så behöver vi få leva i seger. Var en av oss personligen, att få leva i seger. Och det tredje som Herren sa till mig, det var att jag ska tala om vikten av att ha rätt förståelse vem djävulen är. För vi behöver det för att ha segerkraft när vi predikar och botar sjuka. Du vet alltså, det som människor som inte tror på Gud, så säger de, det kan inte finnas en god Gud när det är så mycket ondska i världen. Eller hur? Har du hört den frågan någon gång? Eller hört någon som har sagt det? Det är ganska så vanligt. Och även om de inte säger det, så många människor som menar, så är det alltså. Det kan ju inte finnas en god Gud när det ser ut som det gör i vår värld. Och därför är det så här att det är viktigt att både vi förstår och också har rätta svaren till de här frågorna. Och det är två frågor jag tänker ta upp här idag. Det första är, varför tillät Gud djävulen att vara i Edens lustgård? Ja? Det är ju, kan man ju tycka, det är fruktansvärt. Jag menar, det är ju precis som om du skulle släppa ut dina barn i trädgården, och så vet du, där är det en farlig orm, eller där är ett lejon som stryker omkring här. Du skulle bli anmäld för att du liksom inte tog ansvar för dina barn. Hur kunde Gud låta djävulen vara i Edens lustgård? Det var en fråga som jag funderade på mycket innan jag liksom kommit fram till det är svaret som ni ska få här idag. Och den andra frågan som tänker ta upp. Hur kan djävulen ha så mycket makt när han då ändå besegrades på korset? Ja. Jag tycker det är rätt vettiga frågor faktiskt. Men nu är det så här. Gud tillät inte djävulen att vara i Edens lustgård. Vi ska läsa från Hesekiel 28. Från vers 13. Så säger Herren, Herren. Du var en mönsterbild av fullkomlighet. Det var Lucifer. Den ängel som ledde lovsången i himlen. Så står det så här. Du var en mönsterbild av fullkomlighet. Full av visdom och fullkomlig skönhet. I Eden, Guds lustgård, var du. Höll dig och så är det massa ädelstenar som räknas upp. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord, beskyddande kerub. Där du gick omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Alltså, Gud sände inte djävulen till Edens lustgård. Han sände ljusbäraren Lucifer. Eller som det står i Jesaja 14 och 12 så står det: Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, alltså Lucifer, du gryningens son. Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Så att djävulen, eller Lucifer, han var alltså placerad i Edens lustgård för att han var smord och gudomligt uppdrag att betjäna Adam och Eva. Därför var han i lustgården. Det står inte att Gud sände djävulen till lustgården. Han sände Lucifer som var ljusbäraren. Men så såg, för precis som du och jag, vi människor har fri vilja. Så änglarna är fri vilja också. Men de var skapade till att tjäna och betjäna människorna. Och när då Lucifer såg vilken makt och auktoritet som Gud hade gett till Adam och Eva. Det står ju i första Mosebok 1:26. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapar han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över alltihopa. Det fanns inga restriktioner. Gud gav jorden till människorna, till Adam och Eva. Det finns inga restriktioner. Ni har all makt, all auktoritet. Det är ni som ska råda här på jorden. När djävulen såg detta så såg han, den makten och auktoriteten skulle jag vilja ha. Han kom inte som ett rytande lejon och försökte liksom överta makten där på jorden. Han kom som en orm, listig. Han kallade sig lögnens fader. Han sa, skulle Gud ha sagt? Och så började han ifrågasätta vad Gud hade sagt. Och så sa han, det är bara för att, liksom att Gud inte vill att ni ska bli lika mäktiga som han är. Och så gick de på det. Och så fick då ormen, djävulen, Lucifer. Han lurade Eva först och sen Adam. Till och, för det var ju bara ett enda bud som Gud hade sagt. Ni får inte äta. Ni får göra allt. Ni har fritt. Ni kan göra vad ni vill. Men ni får inte äta frukten utav kunskapens träd på gott och ont. Och så lockade, lurade då Lucifer. För han förstod. Nu kan jag ta över det. Nu kan jag fortsätta att påverka människorna. Nu har ondskan, när synden kommit in i världen. Och så visste då djävulen, han visste alltså när Gud skapade människan. Alltså änglarna är skapade för att tjäna Gud. Men när han skapade dig och mig, när han skapade människorna, så var det till Guds avbild. Man kan säga så här att på ett sätt så tog djävulen människorna som gisslan, Adam och Eva som gisslan. Jag menar, det kan vara en bank och de, även om de har vakter med vapen och sånt där, så kan ju alltså en brottsling ta sig in i en bank och så man tar någon som gisslan och så säger han, om inte jag får pengarna så skjuter jag gisslan. Så är det ju så här att polisen, de har ju makt att ta död på den där rånaren. Men de gör det inte. För att liksom de är rädda om de som har blivit tagna gisslan. Och djävulen, han förstod det. Alltså, Gud har sagt att om de äter utav frukten så ska de döden dö. Och så visste han, han förstod hur mycket Gud älskade människorna. Så han förstod. För Gud kan inte straffa mig. Det kan han inte. Då måste han straffa dem också. Och det hör han inte, för han älskar människorna så mycket. Vad djävulen inte visste, det var att Gud hade en plan, en frälsningsplan. När han redan från början planerade att jag ska sända min son och han ska ta straffet för alla människors synder. Och därför så har djävulen, liksom, så kan han sedan, och det är, i uppenbarelseboken kan vi ju läsa hur det slutar för djävulen. När han alltså för evigt kommer vara i helvetet. Så att Gud hade en plan. Men förstår ni, alltså djävulen, han arbetar på samma sätt idag. Alltså egentligen, för att så länge djävulen eller Lucifer var i himlen så hade han alltså en väldig makt och auktoritet. Han var ju alltså ledare. Det var kanske en av de tre viktigaste änglarna, Gabriel och Mikael och Lucifer. Så att, men när han kom till jorden här, när han bröt mot Gud, så djävulen har inte den auktoriteten idag. Alltså det är så många människor, många kristna människor som tror att djävulen, han har en sån jättestor auktoritet. Han kan komma över hela städer och länder och han är hela den hela världen är en ondes våld. Och ja, det är det. Men det är bara genom lögn som man får tillgång till dig och mig. Det här är alltså viktigt att förstå att djävulens makt är väldigt, väldigt begränsad. För att djävulen ska kunna göra någonting här på jorden så behöver han ha, han har ingen kropp, djävulen. Han måste ha någon människa eller djur. Det står det också om Bibeln. Men alltså, han behöver en människa. Jag menar, om någon hittar en plånbok som någon har glömt och så ligger den på bänken där, så kommer det ju, alltså kan ju den här tanken komma, den tar jag. Jag behöver de pengarna. Eller nej, men det gör jag inte, för det är inte rätt att göra så. Alltså förstår du, vi det är djävulen, han använder tankar. Det är hur dina tankar. Det står ju, jag ska läsa det i bibelordet också. Alltså djävulen kan inte göra någonting i ditt liv om du inte låter dig påverkas av honom. Djävulen han försöker att påverka alla människor, även dig som är kristen. Men vi som är frälsta, vi är en annan situation. Det står så här: ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när han låter frestelsen komma ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut i den. Alltså det är alltså meningen att du och jag ska kunna leva i seger här på jorden. Och det är så viktigt alltså att vi som är kristna, och vi är ju utsatta hela tiden utav, jag brukar säga så här, om du får en tanke så kan det vara din egen tanke, eller också kan det vara en tanke från Gud, eller också kan det vara en tanke från djävulen. Ibland så kan det vara svårt och liksom, jag menar, Petrus när han sa till Jesus, nej, du får inte gå till och bli dödad. Så var det ju, om man ser det rent mänskligt, så var det ju, alltså det var ju fint och snällt sagt utav Petrus, och han menade ju väl, men den tanken var ju från djävulen. Så Jesus sa till honom, gå bort Satan, alltså det här är en djävuls tanke, för min uppgift är att dö på korset. Så att liksom, alltså att djävulen försöker på olika sätt att påverka oss varje dag i livet. Och därför är det så här, men det är meningen att vi ska vinna seger. Jag vet att vi var med om det i början här när vi starta vår församling, alltså att vi skulle binda andemakterna i de här bygderna så att människor skulle kunna bli frälsta. Det fungerar inte på det sättet. Jag menar, när Jesus firade den första nattvarden så var Judas med där. Så liksom alltså att djävulen, han det är liksom inte en jätte som har makten här över Munkedal eller Bohuslän och vi ska försöka och kämpa och stå emot honom. Nej, alltså vi behöver vinna seger i våra egna liv och stå emot djävulen. Det står så här, många kristna säger så här att djävulen har varit på dem så fruktansvärt så de inte kunde stå emot. Och det är anledningen till att de faller. Det är inte sant. För det står i Jakob 4 och 6. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen, så ska han fly bort från er. Förstår du alltså att när du ödmjukar dig under Gud, alltså det är meningen att du ska leva i seger, men du möter djävulens frestelser, du möter djävulen försöker på många olika sätt. Men förstår du alltså att om du ödmjukar under Gud och säger: Herre, det är dig, bara dig, och så står du emot djävulen, så ska han fly. Han har inte sån makt som han försöker inbilla dig och mig. Du vet, om det skulle komma en fluga och sätta sig på mikrofonen här, så skulle det låta väldigt, väldigt, väldigt mycket kanske. Men han är inte större än så. Alltså, vi ska förstå vilken makt djävulen har. Det är därför det ser ut som det gör i vår värld, när människor öppnar sig för honom. Och vilken makt han har till att förstöra i ditt och mitt liv, du som är frälst. Och därför är det så viktigt att du vet att du har ännu större makt och auktoritet när du ödmjukar under Gud och står emot djävulen. Det finns många områden här som jag tänkt, så jag tänkte fortsätta och predika om det här i andra predikningar längre fram. Just detta, alltså hur man vinner seger. Förstår du? Alltså det har sån oerhörd betydelse om att du och vi som är Guds barn här i våra bygder lever i seger. För lever vi i nederlag, ja, så kommer vi till himlen om vi håller fast vid Jesus. Ja, Jesus, Jesus, jag kom snart här så jag slipper allt här eländet här på jorden. Så är det inte tänkt. Det är det som du sa förut. Alltså, de som får lida för att sin kristna tro, de är bekymrade över hur de kristna lever i västvärlden. För att vi i västvärlden på något sätt inte har förstått att vi har auktoritet över djävulen. Att vi har en större makt än vad han har. Men om vi lyssnar på hans lögner och han säger: du är en dålig kristen. Nu håll tyst nu. Du är en dålig kristen. Och nu har du fallit igen. Nej, res dig upp och kom ner på knä. Alltså, vi har en auktoritet, vi som är frälsta, att stå emot. Men om vi nu faller då, ja, det är någonting jag har sagt många gånger, och du kanske också sagt det många gånger. Ingen är fullkomlig. Och det är ju sant på ett sätt. Vi som är frälsta, nej, vi är inte fullkomliga, vi är på väg. Men samtidigt det han har gjort i mig, så i honom så är jag fullkomlig. Alltså djävulen, han försöker liksom, alltså med tankar, omständigheter, känslor, så försöker han alltså att bryta ner dig så att du inte kan bli den krigare i Guds armé som vinner seger, som går ut och predikar evangeliet, som människor blir frälsta, som människor blir botade, att du har frimodighet att be för sjuka. Det här året har jag varit frälst i 52 år. Jag har bett för fler människor i år än under alla de andra 51 åren. Varför? Jo, för att jag har liksom blivit frimodig. Så jag tar vara på varje tillfälle och ber för människor. Det är många vi möter här på loppisen och i olika sammanhang. Jag var nere och spelade innebandy i fredags. Och så var det en, han var 34 år tror jag han var. Och så höll vi på att duffa tillsammans efteråt han och jag. Och sen så pratade jag med honom. Och så slutade det med att jag frågade, får jag be välsignelse över ditt liv? För han trodde ju på Gud och ville vara en kristen och tyckte det var jobbigt. Allting i livet var jobbigt och sådär. Ja, men du tar vara på tillfället. En annan som var här, hon sa att hon hade så ont i knät. Får jag be för dig? Ja, visst. Så la jag handen på henne lite lätt och så bad jag. Och så, oj. Oj, vad var det så? Jag har inte ont i knät längre. Jag har inte ont. Oj. Vad är det? Det är några månader sedan. Jag träffade henne i veckan. Hur är det med knät? Nej, det är bra. Alltså att det här är vi kallade till. Allesammans, vi som är frälsta. Jag har vittnat, sen jag blev frälst, jag har vittnat om Jesus. Ja, men Herren sa till mig, ja det är bra att du vittnar. Men du måste predika evangeliet. Alltså du måste inte bara berätta om vad Jesus har gjort i ditt liv. Du måste tala om för dem, det här är för dig. Om du omvänder, om du tror på Jesus. Så han dog på korset för dig. Men du måste ta emot det. Du måste bli Guds barn. Alltså vilka ord vi använder. Men alltså vi måste predika. Och så måste vi gå ut och bota sjuka och kasta ut onda andar. Ja, men då måste vi börja göra det. Det är därför vi vill leva i seger. Det är därför som djävulen är en auktoritet på ett sätt. Ja. Det står i Efesierbrevets 6:e kapitel. Ni som är bibelsprängda då, ni känner ju till det här. Där står om den andliga vapenrustningen. Och så står det, ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Till vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världskärskar här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sina fullgjort allt. Jag och många kristna har liksom betonat det här med att ja, det är en kamp. Och det är mot ondskans andemakter i himlarna och världshärskar i mörkret. Och så har vi missat att läsa vad det står. Det står alltså, och det är så viktigt så han säger det två gånger. Ta på er hela vapenrustningen. Och sen när han räknar upp liksom, vilken auktoritet som djävulen har. Så säger han, ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot. Alltså det är meningen att du och jag ska leva i seger. Och det är så jätteviktigt för att annars så blir vi inte frimodiga med att gå ut och predika. Ja men, vi är ju inte fullkomliga någon av oss. Nej, det är ju riktigt. Och därför så står det i Johannes, 1 Johannes 1:8. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, och det är så, det är Johannes så säger det här, om vi bekänner. Han säger inte, om ni bekänner era synder. Och så stod han liksom utanför. Utan om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra utan också för hela världen. Ja, vad härligt. Och vad hade vi varit, vi som är frälsta, utan det här bibelordet eller den här sanningen? Alltså, vi är frälsta utav bara nåd. Men fortsätt att läsa Johannes. Så står det så här. Den som förblir i honom syndar inte. 1 Johannes 3:6. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, till djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son har uppenbarats för att han ska göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd. Till Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Ja, men det låter ju som Johannes talar mot sig själv. Nej, det gör han inte. Jag menar, det finns, när vi syndar så finns det förlåtelse. Vi kan bekänna våra synder. Men alltså, Guds plan med dig, det är att du ska leva i seger. Att du inte ska säga, djävulen var så på mig, jag kunde inte hjälpa dig. Det kunde du visst, det kan jag visst. Förstår du alltså hur viktigt det är att du förstår, jag kan leva i seger. Guds plan med mitt liv är att jag ska leva i seger över Satan. Han kan, jag menar, när Paulus och Silas satt i fängelse. Ja, men det var ju djävulen. Så han hade ju alltså möjlighet, han förstörde för dem. Han såg till att de satt i fängelse. De satt längst ner, kedjade längst ner i fängelsehålan. Och då kan de säga, Gud, vad är du någonstans? Och vi har det så jobbigt nu. Finns du på riktigt eller? Nej. Det står att de lovade och prisade Gud. De och sjöng och lovade och prisade Gud. Och där vann de seger över djävulen. Och vad blev resultatet utav detta? Alltså, alla fångarna lyssnade med förundran på dessa. Wow! Titta, de är ju alldeles sönderslagna, blodiga och sitter här. Och så sjunger de om Jesus och prisar och lovar Gud. Vad är detta för någonting? Och så plötsligt blir en jordbävning. Och dörrarna öppnades. De flesta fångar som sitter i fängelse, om det skulle vara så att plötsligt alla dörrar öppnades, vad skulle de göra då? Sticka i lart. Men när fångvaktaren, chefen där, kom rusande och så såg han portarna öppna, så tänkte han ta livet av sig. Och så säger Paulus, nej, det behöver inte, vi är alla här. Allihop var kvar. Så förstår du alltså att leva i seger, det är så viktigt. Alltså, när du prisar Gud när det är jobbigt istället för att klaga. Om du förlåter dem som har gjort dig illa och förnedrat dig, och särskilt när det, om det är någon annan kristen som har gjort det, om du säger, och du böjer dina knän och så säger, jag tackar Jesus för att du älskar honom eller henne. Och jag ber att du ska välsigna. Om du välsignar dem som förföljer dig och de som är elaka emot dig, då vinner du seger. Det menar jag, att vi ska vinna i seger. Och därför så behöver du... Nej. Nu får jag sluta snart. Jag återkommer sen i det här ämnet. För liksom, det är så, det finns så många områden där liksom djävulen försöker komma åt oss. Men alltså, det är så viktigt att vi lever i seger. För att det är det som gör. Alltså, det var en, jag ska säga det till sist. Det var en, han hade byggt ett nytt hus. Och han hade liksom byggt alltihopa själv. Han hade inte köpt ett hus, han hade byggt alltihopa. Och det var precis färdigt. Och så ringde telefonen på jobbet. Och en arbetskamrat svarade i telefonen. Och så sa han, du, de ringer här. Ditt hus har brunnit ner. Och då sa han, en dag ska allt brinna. Oj, vilket vittnesbörd. Att den tro han hade på Jesus, så var det, visst är det hemskt när huset brinner ner, men vad då? För en dag ska allt brinna. Vilket vittnesbörd. Kanske den, hans arbetskamrat, en gång sedan, kanske inte den dagen, men i framtiden, så blev han frälst. Bara för att han såg, han var ju kristen på riktigt alltså. Och Gud vill att du och jag ska vara kristna på riktigt. Och då måste vi vinna seger över djävulen. På alla livets områden. Ska vi be tillsammans. Prisa dig Gud. För att du har gett oss en utrustning. För att vinna seger. Du har gett oss den helige ande. Du har gett oss ditt ord. Ditt levande ord. Och så har du gett oss trosyskon runt omkring som kan vara med och stötta och hjälpa varandra. Herre, jag prisar dig för att du vill att vi ska leva i seger. För att ditt namn ska bli ärat. Du vill att vi ska gå ut och göra samma gärningar som du gjorde. Men du vill framförallt att vi ska vara, leva så nära dig så vi blir mer lika dig för var dag som går. För man blir som man umgås med. Välsigna var och en som har lyssnat här idag och välsigna dem som lyssnar på nätet sedan. I Jesu namn. Amen. Amen. Vad gör vi nu, tro? Ska vi sjunga någon mer eller ska vi dricka kaffe? Sjunga någon mer eller? Vad går det? Ja, men då sjunger vi någonting. Ja, det tycker jag. Ja, vad bra, det var han ju. Vad bra.